Podplay.
Det är en tidig söndagsmorgon, den 7 juni 1998, i den lilla staden Jasper i östra Texas. Hittills har sommaren varit ovanligt varm och torkan är ett faktum då det inte har regnat på en hel månad. Långsamt vaknar staden upp och medan vissa fortfarande ligger och drar sig i sina sängar är andra redan påklädda och klara på väg till kyrkan för morgonens gudstjänst. En av stadens kyrkor ligger längs med skogsvägen Half Creek Road i utkanten av Jasper. Och när de söndagsklädda kyrkobesökarna närmar sig byggnaden ser de plötsligt ett bylte vid vägkanten som fångar deras uppmärksamhet. En svårt skadad, huvudlös manskropp i skogsbrynet. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Jasper, Texas, även kallad skogarnas juvel, är en lugn liten stad med drygt 8000 invånare. Staden är omgiven av tre stora sjöar och är ett populärt resmål för naturälskande turister. Jasper är även känt för sin timmerindustri och beskrivs som en kulturell plats med mycket historia och en klassisk småstadscharm. Sommaren 1998 har Jasper en ny sheriff sedan 1,5 år tillbaka, Billy Rolls. Och under sin tid på posten har han endast utrett ett mord. När han på morgonen den 7 juni får informationen om att någon har ringt in om en avliden man längs med Half Creek Road är han övertygad om att det handlar om en hit and run. Men när Billy och hans kollegor kommer ut till platsen blir det snabbt tydligt att detta handlar om något helt annat. Den avlidne mannen som har hittats saknar huvud och höger arm och kroppen är svårt skadad och delvis avklädd. Från fyndplatsen leder ett mörkt spår längs med landsvägen som till en början identifieras som hjulspår. Men snart förstår polisen att den mörkbruna substansen är blod från offret som ser ut att ha släpats till platsen. Sheriffen Billy följer blodspåren i cirka 2 kilometer, vilket får honom att misstänka att kroppen har förflyttats släpandes efter ett fordon. Spåren leder honom slutligen till en plats där han hittar ett flertal föremål, däribland ett par skor, ett linne och en plånbok med ett ID-kort tillhörande en 49-årig man vid namn James Byrd Jr. Mannen på bilden är av afroamerikanskt ursprung, lik den avlidne mannen på Half Creek Road. Och Billy tänker att det kan vara offrets tillhörigheter som han har hittat. Samtidigt som bevisen säkras och fyndplatserna spärras av kommer en skakad kvinna fram till poliserna och berättar att hon har hittat ett huvud och en arm i närheten av sin bostad. Kroppsdelarna lokaliseras cirka 2 kilometer från resten av kroppen. Närliggande områden undersöks och snart hittar polisen en avlägsen plats i ett skogsparti där det är tydligt att någon form av kamp eller slagsmål nyligen ägt rum. Något som snabbt kopplas till mordet. Man kan se hur partier av gräset är upprivet och spår i gruset visar på en intensiv brottningsmatch. På marken hittas söndriga ölflaskor, cigarettfimpar, en tändare med en Ku Klux Klan-symbol samt texten Possum ingraverat. Utöver detta hittas en skiftnyckel med namnet Barry på. Snart har också den avlidna mannen identifierats med hjälp av fingeravtryck. Och det kan bekräftas att mordoffret är den 49 år gamla James Byrd Jr. James Byrd Jr. föddes den 2 maj år 1949 i Beaumont, Texas, som det tredje barnet av totalt 8 syskon. Mamma Stella och pappa James var båda kyrkligt aktiva. James som diakon i en baptistkyrka och Stella som lärare i bibelkunskap och kristen tro. Mycket av familjens liv kretsade kring just livet i kyrkan. Och James som var en duktig musiker och sångare spelade ofta piano och sjöng under gudstjänsterna. Tidigt i James liv flyttade familjen till Jasper, där han började i Jasper High School. Och lärarna såg James som en flitig elev med ett gott humör, som ofta fick både lärare och elever att skratta med sina upptåg. Trots sina goda betyg och äldre syskon som valde att studera vidare på college, ville James inte gå samma väg, utan valde istället att börja arbeta direkt. År 1970, 21 år gammal, gifte sig James och fick kort därefter 3 barn. James som drömde om att få arbeta med musik sa ofta till vänner och bekanta att han en dag skulle sätta Jasper på kartan med sitt musicerande. Och han tog varje tillfälle i akt att sjunga och underhålla på olika fester och tillställningar. Han tjänade trots detta aldrig några stora pengar på sin musik. Och i perioder jobbade han sporadiskt som dammsugarförsäljare. Under den här perioden utvecklade James ett alkoholberoende. Och mellan åren 1969 och 1996 dömdes han för ett antal mindre brott. Bland annat för ringa stöld och förfalskning. Till slut krackelerade även James äktenskap. Och år 1993 skilde sig paret. Så småningom bestämde sig James för att det var dags för en förändring. Och år 1996 gick han med i Jaspers anonyma alkoholister. År 1998 är James en välkänd person i Jasper. Dels på grund av sin sociala karaktär, goda humör och musikaliska talang. Men också för att han ofta ses promenera längs med stadens gator. James har nämligen en funktionsnedsättning som gör att han inte får köra bil. Och därför förflyttar han sig alltid till fots när han ska någonstans. Den 6 juni, dagen innan James hittas mördad på Half Creek Road, har han spenderat med familj och vänner. Tidigare på dagen har han varit hemma hos sin mamma och pappa för att fira ett syskonbarns stundande bröllop. Och på kvällen har han närvarat på en fest hos vänner. Vännerna berättar för polisen att James som vanligt var på gott humör och dansade och sjöng under kvällen. Han lämnade festen någon gång mellan 01:02 på natten för att promenera hem till sin lägenhet som låg på andra sidan stan. Ryktet sprids snabbt i den lilla staden om det fruktansvärda mordet och snart får polisen in flera vittnesmål. Flera personer kan berätta att de har sett James under natten åka runt i en ljusgrå pickup tillsammans med 3 vita män. Sheriffen Billy gör en snabb koppling till en skiftnyckel de hittat i skogspartiet med namnet Barry ingraverat. Han känner nämligen till en man från Jasper vid namn Sean Barry som har en bil som passar in på beskrivningen. Den 23 år gamla Sean tas in på förhör redan under eftermiddagen den 7 juni. Sean berättar att han har varit på en fest under lördagskvällen och menar att han inte har träffat James. Faktum är att han inte ens vet vem det är. Men när polisen sedan intervjuar andra festdeltagare kan de berätta att Sean abrupt lämnade festen tillsammans med 2 andra vänner. 23-årige Bill King och 31-årige Russell Brewer, klockan 01. Anledningen till att de plötsligt lämnade festen ska ha varit att en afroamerikansk kvinna anlände till festen. Detta gjorde de tre männen mycket upprörda, varpå de ilsket stormade ut och gav sig av i Seans gråa pickup. Dessutom informeras polisen om Bill Kings smeknamn, Possum, vilket de genast kopplar till tändaren som upphittats. Och flera vittnen kan dessutom styrka att de sett Bill använda en sån tändare under kvällen. Sheriffen Billy är nu övertygad om att han har hittat sina gärningsmän. Och tack vare att de tre vännerna dessutom är misstänkta för ett tidigare inbrott i en restaurang kan alla tre gripas och häktas för vidare förhör. Nu hoppas polisen att någon av vännerna ska börja prata.
Då har vi med oss Göran på videolänk direkt från huvudkontoret. Ska vi se, hej Göran, där är du. Hör du oss? Hör vi dig? Det tror jag inte, men det verkar som det aggar. Göran,
låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
Trots att utredarna till en början inte får någon information om brottet från de tre misstänkta, klarnar bilden snabbt av ett fruktansvärt hatbrott med rasistiska motiv. Russell och Bill, som lärt känna varandra i fängelset och de tillhörde samma rasistiska gäng, är båda täckta med vit makt och andra främlingsfientliga tatueringar. En av Bills tatueringar föreställer en afroamerikansk man som hänger från ett kors. Sean och Bill är gamla barndomsvänner, och polisen hittar flera brev från Bill då han har suttit fängslad, där han skriver till Sean och uttrycker sitt hat för, citat, svarta, judar och asiater, slut citat. Och han avslutar breven med texten, citat, din ariska broder, slut citat. Vid tidpunkten för brottet har Bill och Russell nyligen kommit ut från fängelset. Russell, som ursprungligen inte kommer från Jasper, flyttar dit och blir inneboende med Bill. Samtidigt har Sean nyligen gjort slut med sin flickvän och flyttar även han in med vännerna. Livet tillsammans i lägenheten består ofta av öldrickande och sena, högljudda fester. Och under sommaren 1998 står killarna inför en vräkning då hyresvärden har fått nog. Sheriffen Billy inser snabbt att ett hatbrott på denna nivå är något de behöver hjälp med att hantera, och han kopplar in FBI för att få stöd i utredningen. I ett sista hopp om att få någon av vännerna att börja prata använder han detta som en skrämseltaktik. Under ett förhör med Sean Barry förklarar han att Sean har en sista chans att berätta vad som har hänt innan morgondagen. För då anländer FBI-agenter som kommer att korsförhöra honom. Han förklarar att agenterna kommer att vända upp och ner på hans liv och att de kommer hitta det de behöver för att sätta dit honom. Billys skrämseltaktik fungerar, och snart väljer Sean att berätta sin version av vad som har hänt under natten. Innan vi går vidare med vad Sean berättar så vill jag ge er en förhandsvarning. Det ni nu kommer att höra innehåller mycket beskrivande detaljer om det som James utsätts för. Så varning för starkt innehåll i kommande del. Sean berättar att han, Russell och Bill lämnade festen någon gång efter klockan 01. De hade då fortsatt att dricka öl och bestämde sig för att köra runt i Seans bil, i hopp om att träffa några tjejer att hänga med. Efter ett tag hade de istället sett James promenera längs med vägen, varpå de hade stannat och frågat om han ville ha skjuts någonstans. Enligt Sean hade James glatt svarat att han i alla fall kunde åka omkring med dem ett tag innan han begav sig hem. De nu fyra männen hade sedan åkt till en närbutik där de köpt öl och cigaretter för att sedan sätta sig i bilen igen. Bill satt bakom ratten, och nu var överenskommelsen ändå att köra hem James. Men då hade Bill istället börjat köra i motsatt riktning, och till slut stannade han bilen i ett skogsparti bortom Half Creek Road. Sean berättade att Bill någon gång under bilresan hade uttryckt att han ville skrämma James. Något Sean menar att han inte var med på, men att han inte visste vad han skulle säga. När de sedan hade stannat bilen erbjöds James först en öl, för att sedan med våld tvingas ur pickupen av Bill och Russell. Efter detta hade Sean sett på medan de två vännerna började misshandla James med slag och sparkar. Då ska Bill ha sagt att han ville döda James, varpå Sean försökte gå emellan och stoppa misshandeln, men att Bill då istället hade hotat Sean till livet, vilket fick honom att backa igen. Medan Bill sedan fortsatte att slå James, gick Russell till bilen och hämtade en sprayburk med svart färg som han sprayade i James ansikte. Under hela den här sekvensen försökte James värja sig mot våldet och ställa sig upp. Men i det här läget hade han hamnat på alla fyra, och efter en hård spark i huvudet från Russell hade James segnat ihop, och Sean såg inte James röra sig någon mer efter det. Sean berättar att han var så rädd att han kissade på sig, och sen menar han att han gick undan och inte såg vad som hände härnäst. Men han tror att det är nu som Bill och Russell hämtar en kedja från bilflaket som de använder för att kedja fast James från anklarna till bilen. Nästa sekvens som Sean minns är hur de sitter i bilen och kör, medan James livlösa kropp släpas på vägarna efter bilen. Han säger att ljudet inne i bilen var så högt att de fick skrika för att höras, och han menar att Russell och Bill verkade ha roligt och de satt och skrattade och kommenterade hur kroppen rullade och studsade upp och ner. Vid ett tillfälle kom en skarp kurva, och när bilen svängde slog kroppen i en kulvert så hårt att huvudet och höger arm separerades från resten av kroppen. Efter detta körde Bill ytterligare en bit, stannade vid Half Creek Road där han knöt loss resterna av kroppen, kastade upp kedjan på flaket och sedan lämnade de tre männen platsen. James kropp hade då släpats cirka 5 kilometer efter bilen. Sean Barrys pickup undersöks, där blod kan säkras på undersidan, och ett verktygssätt med märkningen Barry återfinns, likt den märkta skiftnyckeln från brottsplatsen. Sean leder även utredarna till en trädgård där kedjan har dumpats efter mordet. Utöver dessa bevis har polisen Bills tändare, de tre männens DNA på ölflaskor och cigarettfimpar samt James DNA på Bills skor. Dessutom har de ett flertal vittnesmål från personer som har sett James under lördagsnatten tillsammans med de tre männen. Det är mycket i Seans berättelse som verkar stämma med de bevis som har hittats. Och trots att polisen inte är säkra på vem som har gjort vad, är de nu helt övertygade om att Sean Barry, Bill King och Russell Brewer är skyldiga till mord. Allting i utredningen går mycket fort, och trots att det bara har gått några dagar sedan James mördades har polisen nu ett erkännande samt en stor mängd bevisning.
Som er redovisningskonsult ska jag nu gå igenom bokslutet. Men vi har lite IT-strul, eller ja, ganska mycket. Men jag tror att jag har rapporten i pärmen här i arkivet som borde finnas i källaren, tror jag. Låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
Mordet på James engagerar människor djupt världen över, och i medierna diskuteras rasism och främlingsfientlighet. Det brutala hatbrottet väcker också minnen från de lynchningar, förföljelser och terror som afroamerikaner utsattes för i USA i slutet av 1800-talet och en lång bit in på 1900-talet. Jasper, som tidigare var en lugn, anonym liten småstad i Texas, är nu full av journalister. Och sheriffen Billy blir ständigt intervjuad för tidningar och nyhetskanaler från alla världens hörn. På stadens gator patrullerar människor med skyltar och bilder på James för att hedra hans minne och för att protestera mot den pågående rasismen. Men mordet väcker inte bara ilska, utan engagerar även främlingsfientliga grupper och organisationer som försöker göra sin röst hörd. Vid ett tillfälle hålls en demonstration i Jasper där medlemmar från den rasistiska organisationen Ku Klux Klan dyker upp. Trots deras definitiva budskap iförda de ökända vita dräkterna med spetsiga huvor menar medlemmarna att de fördömer det som har hänt och att de inte står bakom de tre åtalade männens agerande. Samtidigt hålls en motdemonstration av medlemmar från det nya Svarta Panterpartiet, och de två grupperna hålls isär av flera poliser och FBI-agenter. Den 13 juni, 6 dagar efter mordet, begravs James, och ceremonin, som får över 1000 besökare, hålls i pappa James baptistkyrka, belägen på Martin Luther King Jr.'s Drive. Begravningen finansieras av NBA-stjärnan Dennis Rodman, och bland gästerna finns utöver vänner och familj flera framstående personer inom den pågående kampen för svarta och vitas lika rättigheter. Bill King, Russell Brewer och Sean Barry åtalas för mord. Och efter en godkänd begäran från åklagaren att lägga till åtalspunkten kidnappning står de tre gärningsmännen nu inför en möjlig dödsdom för brotten. Bill Kings rättegång startar först, och Bill nekar till all inblandning i brotten. Han menar att han inte ens var närvarande när James mördades och förklarar att tändaren som hittats på brottsplatsen hade stulits från honom flera dagar innan, den 6 juni. Detta kan dock snabbt motbevisas av åklagaren, som kan presentera flera vittnesmål där personer har sett Bill använda tändaren under festen samma kväll. Motivet som åklagaren lägger fram är Bills engagemang inom vit maktideologin, och flera av Bills rasistiska tatueringar visas på storbildsskärm i rättssalen. Bill har även visats vara aktiv i Ku Klux Klan, och det finns utredningsmaterial som vittnar om att Bill King och Russell Brewer var i startgroparna av att starta något de själva kallade för ett raskrig. Planen ska ha varit att bilda en organisation för att kidnappa afroamerikaner och sedan tortera och avrätta dem. Juryn överlägger i 2,5 timmar för att sedan meddela domen. Bill King förklaras skyldig på båda åtalspunkterna, och han döms till döden via injektion. Näst ut är Russell Brewer, och han erkänner att han var på plats under kvällen, att han sparkade James samt sprayade hans ansikte med svart färg. Men han menar att Bill var den drivande parten och att han själv aldrig ville döda James. Han menar också att Sean Barry ska ha skurit halsen av James innan han kedjades fast. Och han säger att Sean också var den som kedjade fast honom. Under rättegången presenteras dock en stor mängd bevis som talar emot det Russell säger. Och även hans motiv för kidnappningen och mordet presenteras som ett hatbrott med rasistisk grund. Russell, som tillbringat större delen av sitt vuxna liv i fängelset, är välkänd för myndigheterna som tidigare medlem i Ku Klux Klan och andra rasistiska organisationer. I september månad år 1999 meddelas Russells dom. Även han förklaras skyldig och döms till döden via injektion. Sist ut till rättegång är Sean Barry, som även han är åtalad för kidnappning och mord. Men på grund av det faktum att han har hjälpt polisen i utredningen står han inte inför ett dödsstraff. Sean har dessutom, till skillnad från de två andra åtalade, inte samma historia inom rasismen. Och hans försvarare förklarar för juryn att inga bevis för någon form av rasistiskt engagemang har kunnat stärkas. Sean, som erkänner att han var där under kvällen, menar fortfarande att han inte har deltagit i något som har åsamkat James skada, och han säger att han är oskyldig till mord. Han motsätter sig även det vittnesmål Russell har lämnat angående att han ska ha skurit halsen av James och sedan kedjat fast honom. Under rättegången vittnar rättsläkaren Tommy Brown, som har utfört obduktionen. Tommy förklarar att det inte går att avgöra om James har utsatts för någon form av knivvåld mot halsen. Men han motsätter sig Seans berättelse om huruvida James var vid medvetande eller inte. Han förklarar att skadorna på kroppen vittnar om hur James har försökt hålla huvudet uppe från marken då han har släpats efter bilen. Djupa sår på armbågar och knän visar också på desperata försök att värja sig mot den olidliga smärta han måste ha upplevt. Enligt Tommy Brown avlider inte James förrän hans kropp slår i en kulvert och höger arm och huvud slits av. Detta betyder att James har släpats efter bilen i cirka 3 kilometer innan han avlider. I november månad 1999 meddelar juryn sin dom. Sean Barry är skyldig till kidnappning och mord, och för det ska han avtjäna livstid i fängelse med möjlighet till frigivning år 2038. Bill och Russell överklagar båda sina domar vid ett flertal tillfällen, men utan framgång. Och i september 2011 avrättas Russell efter 13 år i fängelse. Vid ett uttalande innan injektionen säger han att han inte ångrar något och att han skulle ha gjort samma sak igen om han fick chansen. 8 år senare avrättas även Bill, som in i döden fortsätter att neka. Han hade inga sista ord att förmedla. År 2009 skrevs en ny lag in i den amerikanska konstitutionen för att hjälpa till att förebygga hatbrott, underlätta polisens arbete samt höja straffgraden för liknande gärningar. Lagförslaget, som har namngetts efter James och Matthew Shepard, en ung homosexuell student som misshandlades till döds, signerades av den dåvarande presidenten Barack Obama med James döttrar vid sin sida. Och det var allt för dagens avsnitt. Manusförfattare Tove Wallne. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av